Okej, god morgon. God morgon, gott att se er igen. Mitt namn är då Farnas, heter Matfar. För de av er som inte känner mig, jag vet inte, vi har nya personer här idag. Eller de som tittar hemma. Jag jobbar som lärare och så studerar jag teologi nu på ALT, går pastorsprogrammet. Och idag har jag då fått förmånen att predika. Och vi är då inne i den här serien om att finna rytmen för våra liv i ett samhälle som är ganska stressigt, det är högt tempo, det är mycket som sker runt omkring, det är mycket ljud och brus. Hur kan vi finna den här rytmen med Gud och vara hållbara i vårt kristna liv? Och temat för, eller titeln för den här gudstjänsten är att leva ett enkelt liv. Ett enkelt liv. Och engelskans ord är då simplicity. Och när jag personligen hör det här, att leva ett enkelt liv, vad underbart. Det känns så avskalat. Det känns så behagligt. Så fridfullt. Och du kanske sitter här och tänker, ett enkelt liv. För mig är det de stunder då jag får vara ute i naturen, i stugan eller bara ute i skogen där det är tyst. Den tystnaden som finns i skogen och vara nära Gud på det sättet. Det är ett enkelt liv, avskalat liv. Någon annan kanske känner, men det är när jag tar båten ut en fantastisk sommardag och bara seglar. Man ser horisonten, man vet inte var himmelen slutar och var havet börjar. Och där någonstans får möta Gud. Och någon annan kanske känner, för mig ett enkelt liv just nu i den säsong jag är i, så är det där när barnen sover. Det är knäpptyst på kvällen och jag bara får andas och bara får känna de här stunderna. Så vad är då ett enkelt liv? Är det att allting är lätt? Är det att allting är enkelt? Och vad säger Bibeln om det? Vad säger Jesus? Vad säger Guds ord? Vad kan vi lära oss? Hur kan vi då finna det här så kallade enkla livet och applicera det i vår vardag? Och vi kommer studera, eller vi kommer gå in i ordet här alldeles strax. Men jag tänker att innan vi gör det så ska vi bara definiera ordet enkelt. Och vad det står för enligt Svenska Akademins ordbok. Så finns det framförallt tre definitioner. Det första är då det som består av eller kännetecknas av en enda enhet, motsatsen till det som är dubbelt. Det finns en enhet i ens liv. Ett enkelt liv, det är en enhet, det är något harmoniskt över det, det är inte dubbelt. Det är inte kluvenhet, det är inte att jag är här, jag är inte splittrad, jag är där. Utan det finns en enhet. Andra definitionen av ordet enkelt, det är det som inte innehåller något utöver det nödvändiga, utan det är det som är det nödvändiga. Och att bevara det i ens liv, i ens vardag. Keeping the main thing, att det som är nödvändigt får vara i centrum, det som är i centrum ska vara i centrum. Och vad är det? Det är då liksom det vi ska försöka komma fram till här idag. Så det som är nödvändigt, allting annat som inte känns nödvändigt eller som inte är nödvändigt, då kanske det får åsidosättas. Definition tre är då det som är lätt att förstå eller att utföra, och det är motsatsen till det som är krångligt och svårt. Att leva ett enkelt liv, det flyter på liksom. Det är inte motigt, det är inte krångligt. Det är inte svårt att jag försöker krampaktigt egen kraft, prestera någonting, få någonting att hända, utan det funkar. Det finns en frid över det, det finns en enhet, och det är det som är det mest väsentliga, som är det mest nödvändiga i centrum. Så, och jag tänker också att på den här sista punkten, det som är lätt att förstå eller att utföra. Det här är någonting som vi kanske behöver vara lite självreflekterande kring. Hur är det för mig i min vardag? För jag tror det kan finnas situationer som kanske inte är så lätta att utföra och där man behöver stanna upp och se, okej, okay, är det här det nödvändiga? Är det här ens nödvändigt? Ska det finnas kvar eller inte i mitt liv? Vad är min vardag fylld med? Så det här är då definitionen av ordet enkelt. Men vad säger Bibeln? Vad säger Bibeln om att leva eller att finna ett så kallat enkelt liv? Så följ med mig till Lukas. Det är där vi kommer landa lite idag. Lukas evangelium kapitel 10, vers 38 till och med 42. Jag tror att ni känner till den här berättelsen om systrarna Marta och Maria. Och det här är faktiskt enda stycket, eller den här berättelsen nämns bara i Lukas. Vi vet visserligen om att Marta och Maria även har en bror som nämns längre fram i Johannes, men just den här berättelsen finns här i Lukas evangelium. Och jag har då utgått från Folkbibeln 98, men även tagit med Bibel 2000 och en parafras handbok för livet. Bara för att se lite de här verserna som vi ska prata om och gå igenom tillsammans. Och olika vinklar och vad det kan ge oss för nycklar för att finna det här enkla livet med Herren. Så kontexten för den här storyn, det är liksom att Jesus har sänt ut lärjungarna tidigare kapitlet innan. 2 och 2, och de är på väg, det är berättelser där de är på väg hela tiden. Och sen hör vi berättelsen om den gode samarien och hur man ska älska Herren och sin nästa. Och sen fortsätter de är på väg och de ska gå mot Jerusalem, Jesus och lärjungarna. Men de stannar i den här lilla byn Betsaida där de här två systrarna bor. Och vi läser tillsammans. Så medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och Bibel 2000 översätter. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Och hon gick fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt, Bibel 2000, men bara en sak behövs. Maria har valt den goda delen, Bibel 2000, Maria har valt det som är bäst. Och den ska inte tas ifrån henne. Och i versen tidigare, vers 40, handbok för livet, parafrasen, så står det, men Marta var stressad och tänkte mest på vad hon skulle ge gästerna. Så vad är det som sker här? Vad är det som sker i den här berättelsen? Först och främst så har vi tre huvudkaraktärer. Det är inte två utan tre, det är Marta, det är Maria och Jesus. Och så har han med sig lärjungarna, de är någonstans i periferin i bakgrunden, men de finns med. Och om vi då börjar med Marta, vi behöver förstå den kulturella kontexten lite i den här berättelsen. Det här är då Israel på Jesu tid. Det är två kvinnor, judiska kvinnor. Här har vi Marta, vi kallar henne för stora syster Marta. Man tror att hon var äldst i syskonskaran. Bjuder hem Jesus i sitt hem. Den kulturen, man är väldigt gästvänlig. Gästfriheten är väldigt viktig. Man tar hand om gästerna. Jag kan känna igen den från den persiska kulturen. Jag har sett min mamma och hur hon har varit när vi har haft gäster. Och så jag kan relatera till det. Väldigt viktigt. Här kommer Jesus. Här kommer rabbin. Här kommer läraren på väg med lärjungarna. Åh, kom hem till oss. Kom hem till mig. Så Marta är väldigt fin på det sättet. Och stort hjärta, bjuder hem och ska fixa och ställa i ordning. Och kvinnans roll på den tiden var ju ett patriarkalt samhälle. Så kvinnan skulle då sköta om hemmet och ta hand om sysslorna som berör familj och liknande. Och här finner vi då, vi möter Marta i det här sammanhanget. Där hon är helt upptagen. Helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och det står att hon var stressad över det. Hon tänkte mest på vad hon skulle ge gästerna. Och Jesus har liksom kommit in i hennes hem. Men hennes fokus är inte riktigt på honom. Hennes fokus är på vad ska jag göra för Jesus? Vad ska jag göra? Det här görandet. Och jag måste fixa i ordning. Jag måste ställa i ordning. Nu har gästerna kommit. Och det är också väldigt viktigt och något fint i det. Men det är inte det som är fokuset. Och vidare när vi läser så ser vi att hon någonstans börjar liksom bli lite smått irriterad och lite självgod när hon säger och förebrår Jesus. Men så herre, hallå Jesus, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Och är det inte lite så vi kan känna oss när vi tar på oss för mycket? Att man kan känna sig ensam i det. Nu är det bara jag som gör allt. Hallå? Varför står jag själv och håller på? Varför kan inte någon annan göra det här? Och så börjar man någonstans peka finger på den och den och den. Och lite självgod i det. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Hallå eller på göteborgska. Jesus, kom igen. Ska hon bara sitta där? Inte göra någonting? Och jag tänker, vad, lite kaxig Marta. Hon har lite attityd här. Förebrå Jesus. Messias, säg nu till henne att hon hjälper mig, Jesus. Så den här inställningen som hon har är lite skev. Vi kan kanske inte uppleva riktig glädje i hennes tillstånd. Eller gör vi det? Känner vi frid i hennes tillstånd? Känner vi stress? Ja, prestation? Irritation? Och så vidare och så vidare. Så det Marta gör, hon, jag tror hennes hjärta någonstans, hon vill väl, men hon agerar utifrån ett tillstånd av görande. Vad gör Maria då? Lilla syster Maria. Det är ju inte hennes hem. Hon är hos sin stora syster, så det är lite chill. Oh ja. Det är inte jag som ska hålla på. Dels att äldsta syskonen i syskonskaran tar mest ansvar. Så Maria kanske slapp ta lika mycket ansvar som Marta. Hon sitter vid Jesu fötter. Säger hon någonting? Hon säger ingenting. Vad gör hon? Hon lyssnar. Hon springer inte omkring, hon är inte stressad, hennes kroppshållning är inte ens att hon håller på, är i handling, utan hon sitter. Det är liksom hennes position. Hon sitter. Hon sitter inte på en stol heller, hon sitter vid Jesu fötter, så hon är liksom på knäna. Eller jag vet inte, kanske så här. Men hon sitter vid Jesu fötter. Och hon är tyst. Hon lyssnar. Och det här var Jakob inne på förra veckan, det här att lyssna, att komma till den platsen av tystnad så vi kan höra oss själva och vi kan höra Gud. Och bibelkommentarer säger att när man satte sig vid en lärares fötter så visar man på att man var den personens elev. För att ta ordet och gå vidare och predika ordet. Och det var sparat till männen. Det var männen som hade den förmånen, så att säga. Så det Maria gör, det är ganska radikalt. Det är inte bara att hon gör motsatsen till de här normerna som var i samhället. Kvinnan ska göra ditten och datten och huset och sysslor. Utan hon intar en position av lärjungaskap. Jag är lärjunge till Jesus. Det har inget med kön att göra. Jag är lärjunge till Jesus. Punkt. Jag är här för att lyssna. Mästaren är här. Messias har kommit in i mitt hem. Wow! Vad stort. Skaparen av himmel och jord, Guds son, vår frälsare, är här. Jag vill lyssna. Berätta. Vad vill du säga till mig idag? Vad har du för uppenbarelser? Vad har du för förmaningar? Vad har du för manna som jag behöver idag? Maria var och agerade utifrån ett tillstånd av varande. Och man kanske tänker, jag har liksom tänkt mycket över den här texten och själv processat den här texten olika säsonger. Man får liksom komma tillbaka ibland och bara, okej, vad var det nu igen? Och man kanske känner, ja men det är bra att ha en mix. Många kanske kan identifiera sig med Marta. Många kanske identifierar sig med Maria. Eller ingen av dem, jag vet inte. Eller så är man en blandning. Och vissa kanske känner, ja men om alla bara sitter och inte gör någonting, då blir ingenting gjort. Någon måste ju göra också. Vi måste ju finnas de personerna också. Och det är inget fel i det. Jag tror det är hjärtats inställning. Och vad är det Jesus? Vad är hans roll i den här berättelsen? Vad är det han understryker? Vad är det han lyfter fram? Jo, i vers 41. Herren svarade henne. Så här har då Marta varit så här upprörd och lite smått irriterad. Hallå, Jesus, se till min syster nu att hon får skärpa sig. Hon måste komma och hjälpa mig. Det här är inte okej. Och Jesus svarar henne. Marta, Marta. Och han säger hennes namn två gånger. Och det här är inget nytt i Bibeln. Utan vi ser det i Nya testamentet. Vi ser det i Gamla testamentet. Att Gud säger någons namn två gånger. Och det är som att Gud vill verkligen säga någonting, vill fånga ens uppmärksamhet. Marta, Marta, lyssna. Det finns en nyckel här, det finns en uppenbarelse här. Det finns någonting jag vill förmedla för att du ska liksom kunna gå vidare i ditt liv. Lyssna nu, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Du gör dig bekymmer. Jag har inte bett dig göra det bekymmer. Har någon bett dig att göra det här? Du behöver inte göra fem måltider. En måltid räcker. Keep it simple. Det måste inte vara perfekt. Det kanske gör ont i själen hos perfektionisterna nu. Jag vet inte. Och du oroar dig för så mycket. Varför oroar du dig för? Jag är här. Frälsaren. Messias. King of Kings. Du håller på att oroa dig. Vad håller du på med? Sen fortsätter han. Bara ett är nödvändigt. Bara en sak behövs. Och det här är då de här definitionerna av begreppet eller ordet enkelt. Det som är nödvändigt. Bara ett är nödvändigt. Bara en sak behövs. Maria har valt den goda delen. Maria har valt det som är bäst och den ska inte tas ifrån henne. Jesus förmanar Marta och han någonstans bekräftar Maria. Han säger inte, var både och. Utan utgångsläget där vid Jesu fötter, det är Maria. Det är tillståndet av varande. Det är där. Det är där det börjar. För två veckor sedan så predikade jag om en regel för livet och att finna vårt varför. Varför vi gör det vi gör. För att vi älskar Herren. Det vi Jesu fötter det börjar. Det är att älska Herren. Sittandes, knäböjandes, jag vet inte, det är hjärtats tillstånd. Inför Herren. Sen när man har tagit emot det livet från Gud. Då har man ork, då har man energi, då har man kraft att springa, att fixa sysslor och vad nu man än behöver göra. Men det är också i det här varandet som vi kan lyssna. När vi lyssnar, när vi stillar oss så kan vi få se vad som inte ska finnas där. Vad är det på min lista som faktiskt kan strykas? Vad är det jag faktiskt kan ta bort? Jag behöver inte göra allting. Ingen har ens bett mig att göra det. Varför håller jag på att oroa mig och bekymra mig så mycket för? Maria har valt det som är bäst. Det som är bäst i livet. Det som är bäst för att finna det här enkla livet med Gud. Det börjar med, hos Jesus. Vid hans fötter. Källan till allt liv. I hans närvaro. Där får vi vishet också för hur vi ska agera, hur vi ska göra. Så Martas tillstånd av görande, stora syster Marta, lilla syster Marias tillstånd av varande. Jesus bekräftar Maria, förmanar Marta. Maria har valt den goda delen. Hon har valt det som är bäst. Det är det här, Marta, lyssna. Marta, Marta, lyssna. Du kan säga ditt namn 2 gånger. Fanas, Fanas, lyssna. Låt mig säga någonting som är väsentligt. Särskilt i den tid vi är i nu, i det här samhället, där alla bara springer. Vet vi varför vi springer? Så vad kan vi då lära oss? Vad kan vi ta med oss ifrån de här systrarna som lika oss var lärjungar till Jesus Kristus? Att vara, gå tillbaka igen, att vara versus att göra. Så ett tillstånd av varande och inte ett tillstånd av görande. Jag gillar det här på engelska, när man säger människa så heter det human beings. Being, to be. Du är en människa, du bara är. Åh vad ljuvligt, det är så. Tänk att jag bara får vara den jag är. Människa, skapad av Gud, älskad av Gud. Det står inte, eller det sägs inte att det är human doings. Men det är där vi har fallit i den fällan. Human beings. Va? Bara va? Och Gud har ju framförallt, först och främst skapat oss till sin avbild för att älska oss. För att vi ska vara med honom. För att vi ska älska honom. Det är det. Det är syftet för våra liv. Vara med Gud, älska honom, låta honom älska oss. Och med den kärleken kan vi gå ut och lysa. Utan den, det blir väldigt tomt. Det blir svårt, det blir torrt, det blir lagiskt. Det blir prestation. Vad mer kan vi ta med oss från den här berättelsen? Jo då, att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. Och det som jag vill poängtera här, det är att det här är ett aktivt val genom hela livet. Det är inte att nu är jag frälst, okej, okay, sitter vid fötter, fine, och sen livet händer och du bara springer. Du kommer aldrig tillbaka till den platsen av att sitta vid Jesu fötter. Det är inte hållbart. Vi bränner ut oss, vi sliter ut oss. Man blir upprörd, man blir irriterad. Det blir inte så mycket annars frukter där. Det är ett aktivt val. Maria har valt den goda delen. Hon valde den goda delen. Hon kunde ha valt något annat. Hon kunde ha hållit på som sin syster. Hon gjorde inte det. Aktivt. Maria har valt. Så Jesus såg. Han ser. Jesus ser våra hjärtan. Maria har valt den goda delen. Det som är bäst. Det ska inte jag ta ifrån henne. Det är det här det handlar om. Marta. Olika säsonger, säsongen skiftar. Det kanske är enklare att sitta vid Jesu fötter när man liksom går bibelskola. Eller när man studerar teologi, jag vet inte, man har mer tid och man är liksom i ordet och det är mycket lovsång. Eller man konferenser, ja. Vissa sammanhang, vissa säsonger, situationer är skapta för att man ska kunna. Men vad händer sen när måndag kommer och tisdag, onsdag, torsdag och fredag? Vad gör vi då? När vi kommer hem från konferenserna, när vi kommer hem, när bibelskolan tar slut. När du är själv i ditt hem. När du måste lämna barnen, hämta barnen, när du måste laga mat. när du har jobbet, du måste tjäna pengar för att försörja din familj. Du har hyra att betala. Så hur kan vi leva ett avskalat, enkelt liv, hållbart och ändå orka? Det här är ett aktivt val, att välja att sitta vid Jesu fötter och hitta den här tystnaden återigen. Och jag tänker också på Jesus själv. När han vandrade på jorden, vad gjorde han? Det står att många gånger så drog han sig undan och bad. Tidigt på morgonen bad han. Sent på natten, han bad hela natten, hela kvällen. Om han som är Gud har gjort det och behövde vara i kontakt med Fadern, hur mycket mer vi, hans lärjungar. Han behövde vara uppkopplad, han behövde charga sina batterier. Vi har ju våran iPhone som vi hela tiden... Åh, har du en iPhone-laddare, mina elever? Fröken, har du en iPhone-laddare? Nej. Vi behöver också ladda våra batterier. Och det gör vi i vår kontakt med Gud. I hans närhet, vid hans fötter, tysta och lyssnandes. Marta snackade mycket. Jesus pratar, Maria är tyst. Det är någonting i tystnaden där vi kan höra oss själva. Det som är där nere, det som vi har lagt locket på, tas bort. Och vi kan höra, oj, känner jag så där? Oj, är jag så sliten? Är jag så trött? Varför mår jag så här för? För vi har sprungit i ett. Och låta den helige ande betjäna oss och bara skölja över oss, fylla på med olja, med liv, med kraft, med vatten. Johannes 12:24 säger: Amen, amen säger jag er. Och här har vi amen, amen. Här har vi två gånger igen. Så det är någonting Jesus vill. Det är någonting han vill fånga vår uppmärksamhet nu. Lyssna. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Vad är det som behöver dö, så att säga, i ditt liv? För att du ska kunna leva ett mer avskalat och enkelt liv med Gud. Vad är det av egna ambitioner, prestationer, drömmar till och med, som inte Gud har bett dig om att göra, för att fullfölja? Han sa till Marta, 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 du gör dig bekymmer för så mycket. Du oroar dig för så mycket. Jag har inte sagt det till dig. Vad är det för egna ambitioner vi har? Vad är det vi behöver släppa taget om? Många av oss är control freaks, vi vill ha kontroll. Och det grundar sig i rädsla. För om inte jag gör det, vad ska hända? Vad ska hända? Om inte jag gör det, gode Gud, vem ska försörja mig då? Om inte jag jobbar, lita på Gud. Litar jag på Gud? Herren är min herde, mig ska inget fattas. Jehovah Jireh, Herren är min försörjare. Släpp taget. Och få komma tillbaka till den platsen av vila. Till den platsen av frid. Där tankarna inte är fyllda med bekymmer. Och imorgon måste jag göra det här. Och almanackan är full och det där mötet. Och Första Korinthierbrevet 10:23 säger att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Vad är det som är nyttigt i det du gör, i din vardag? Hur ser ditt liv ut nu när du sitter och lyssnar? Vad är det som är nyttigt? Vad är det som inte är nyttigt i mitt liv? Vad är det som bygger upp? Vad är det som inte bygger upp mig just nu i mitt liv? Behöver jag släppa taget? Behöver jag låta det dö? Det är när vi släpper taget, det är när det får dö, som det sanna livet i Kristus vaknar. Jag har fått göra det många gånger. på min resa, och jag kommer ihåg vid ett tillfälle, jag hade varit i Frankrike då som missionär några år, och sen skulle jag hem tillbaka till Sverige. Jag var jättesliten. Det var ju ingen som hade undervisat mig det här. Man hör ju väldigt sällan om de här sakerna. Man pratar väldigt lite om vila och balans och sabbat. Och så jag hade ju stresspåslag och jag hade liksom symptom av utbrändhet. Och min bror, han är psykolog, han jobbar som företagspsykolog. Min älskade broder, pratade med honom väldigt mycket vid den tiden och samtalade. Och han sa det, han bara, Fannas, absolut tjäna Gud, men aldrig på bekostnad av ditt välmående. Och jag tänker, det där kan man ta i allt. Det där är någonting jag bär med mig, kommer bära med mig resten av livet. Aldrig på bekostnad av mitt välmående, ever again, ever again. Är det karriären? Hur ser din vardag ut? Jag vet inte, du vet. Är det på bekostnad av ditt välmående som du gör det du gör? Då kanske du är ur balans. Då är det någonting som kanske inte riktigt är som det bör. Och har Jesus bett oss att göra det? Har Jesus bett dig att göra det? Många gånger springer vi i egen kraft. Många gånger springer vi ut och tror. Man behöver ha insikt, man behöver urskiljning. Vi behöver stanna upp, lyssna. Herre, vad säger du? Ta tid med Gud. Även när man har småbarn, även när man är fullt inne i karriären, finn de platserna. Jesus gjorde det, han drog sig undan. Han var Messias, botade sjuka. De drog i honom, vänster och höger. Kom, det här, Herre, nu är det någon där. Vi ska över, ta båten. Det var action. Det var liksom högt tempo. Där snackar vi högt tempo. Och vad gör han? Drog sig undan. Bad. Gick upp tidigare. Om det är så det som behövs. Okej, jag går upp tidigare. Eller när alla har somnat. Okej, nu. Herre. Sent på kvällen. Finn den platsen. För några år sedan så jobbade jag på en skola i Vasastan. Det är en ganska välkänd och hög profil, om man säger så. Stor skola, många elever, högt tempo, högpresterande elever, personal, ledning. Och det var fantastiskt att vara där. Det var verkligen några av mina bästa år och samtidigt väldigt utmanande år. För det var som att stressen satt i väggarna. Det var bara en atmosfär av prestation och de här höga ambitionerna hos eleverna som skulle ha A i allt på bekostnad av jag ska ha A i allt. Och jämförde sig med varandra, vad fick du och hur gick det för dig? Men väldigt mycket tryck hemifrån. Högutbildade föräldrar som också karriär och ja, hela köret. Kom igen, du ska ha, klart du ska ha, vi ska gå in, det är det gymnasiet du ska söka till och du ska bli det här. Väldigt, väldigt mycket press. Så vissa lektioner, när jag hade antingen franska eller engelska, så stod jag kvar och då hade jag så här, som ett hav av samling av elever som omringade mig bara för att veta, Fannas, vad ska jag göra med den där inlämningen och det där och det där, jag måste få ett högt betyg. Och jag kunde känna deras stress. Ibland var det en köbildning. Man fick säga, okej, jag har inte tid nu. Jag har en till lektion om 5 minuter. Vi får ta det där sen. Och så där kunde det fortsätta. Jag hade inte bett dem om att hålla på så. Det var dem. För mig är underbart. Bli godkänd. Vad fint. Har du lärt dig något? Vad har du lärt dig? Vem bryr sig? Ja, vem bryr sig? Det var deras egna ambition. Och så kan det se ut i våra liv. Nu var det liksom små barn, tonåringar. Jag hade elever som var 14-15 bass och blev sjukskrivna. Hon gick i nian, en tjej. Hon var ett söndersliten. Bara grät. De kunde stanna på lektioner, de kunde få panikångestattacker. Jag fick liksom bara, kom här. Och kan ni andra få gå? Shh. Jättemycket sådana tillfällen. Vad håller vi på med? Vad gör vi med våra barn? Vad gör vi med den här generationen? Och sen föräldrar som mejlar, vad? Mitt barn har inte fått A, varför? Och sätter press och håller på. Och här försöker jag liksom andas. Och så går de hem. Va? För vems skull? För vad? För att folk ska säga, åh, vad duktig du är. Ja, men du är duktig. Det här görandet, Marta, Marta. Vad håller du på med? Maria. Se på Maria, det här är det bästa. Hon har valt mig, kom till mig. Kom till mig. Sätt dig min dotter, sätt dig min son. Sitt hos mig en stund. Kom. Psalmisten Asaf uttrycker följande i psalm 73:28. Att vara i Guds närhet, det är lycka för mig. Det här är en av mina favoritsalmer. Den är väldigt kort. Men så ljuvlig. Å Herre, att vara i din närhet. Det är sann lycka för mig. Det är inte det här andra, allt det här andra. Och vi pratar ju om predikaren och Salomo. Om jag skaffar mig det här och det här och det här. Jagande efter vind. Vad tjänar det till? Frukta Herren, håll hans bud. Att vara i Guds närhet är sann lycka för mig. Det är det handlar om, sittandes vid Jesu fötter. Och i vårt postmoderna samhälle, jag nämnde även FOMO sist, fear of missing out, det här att man måste vara överallt, göra allt. Och nu har det kommit något nytt som heter FONO. Vet om ni har hört det? Fear of normal. Och det här är då kopplat till pandemins effekter faktiskt. Att under pandemin så har vi jobbat mycket hemifrån. Mycket som har digitaliserats. Man har kanske inte behövt vara i det här ekorrhjulet på samma sätt. Nu är restriktionerna borta. Oh no! Jag måste tillbaka till verkligheten. Till det här springet, ta pendeltåget eller tunnelbanan. Jag vet inte. Många har känt och uttrycker en fruktan, en ångest, stresspåslag över att åh nej, måste tillbaka till det där. För att vårt samhälle är så högt tempo så kan människor uppleva så här. Det är hemskt när man tänker på det. Fear of normal. Och vad är normal? Det är vi människor som skapar det. Men att vara i Guds närhet är lycka för mig. Att vara i Guds närhet är där. Då behöver inte jag ha någon FOMO eller FONO eller någonting annat som kommer komma i framtiden. Guds ord är källan. Jesus Kristus är vår terapi. Jesus Kristus är medicinen. Utgångspunkten. Sen behöver vi hjälp. Vi behöver redskap, absolut. Men det är utgångspunkten. Han som har skapat oss och känner oss vet hur vi funkar. Han vet vad vi behöver. Så sammanfattningsvis då, för att kunna leva ett så kallat enkelt liv, hållbart kristet liv i ett postmodernt stressigt samhälle med Jesus. Vad kan vi bära med oss från Marta och Maria? Jo, att det handlar om att vara och inte att göra. Det tillståndet. Finn det tillståndet i ditt liv. Reflektera. Var ärlig. Var transparent inför Gud. Var är jag nu i mitt liv? Är jag ett tillstånd av görande? Är jag Martha? Eller är jag ett tillstånd av varande? Du kanske är på väg. Bejaka det. Bejaka det och låt Gud fullborda sitt verk i dig, i det. Att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. Återigen då, att det är ett aktivt val. Det är konstant ett beslut att ge Jesus av vår tid. När du gifter dig, när du får barn, när du, vad den är, vilken säsong du är i. Är det högt tempo? Speciellt när det är högt tempo. Utmaningen att hitta plats och tid med Herren. Är det ett lugnt tempo allmänt, njut, rid på den vågen. Men det ser inte alltid ut så. Och amen, amen, säger jag er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Släpp kontrollen. Fråga Gud, Herre, vad är det som jag behöver släppa taget om idag? Vad är det som behöver dö i mitt liv för att den här stressen, den här prestationen, de här egna ambitionerna någonstans inte ska stå i vägen för det sanna livet du har för mig, det äkta livet du har för mig, den platsen av frid, av vilan i Gud, av glädje, av kraft. Och att vara i Guds närhet är lycka för mig. Versus då det här med FOMO och FONO och alla olika begrepp. Det börjar i Guds närvaro. Det kanske blir när du kör bil. Du kanske har en sträcka, du pendlar, du åker långt. Låt det få bli en stund mellan dig och himmelen. Eller när du åker pendeltåg, du kanske pendlar till skolan, tunnelbana, och tunnelbana är lite svårare. Pendeltåg, du har lovsång i öronen, bara var i bön. Bara tack Jesus. Tack Jesus. Han är ju där, han är ju med dig, han är ju överallt. Men att finna de där tillfällena där du chargar dina batterier så att säga. Eller om det är tidigt på morgonen. Du kanske behöver dra dig undan. Nu drar jag mig undan en stund. Jag kommer ihåg när jag gick bibelskola för många, många år sedan. Då hade vi en, jag tror det var en pastor eller någon föreläsare som undervisade oss. Det var så fint. Han sa att, för han hade väldigt mycket på sin tallrik. Bara, jag gör så här. Att jag bokar in en date, en träff med Jesus. Jag skriver det i min kalender. Kaffe med Jesus. Torsdag den 13, jag vet inte. 13 idag, söndag. Och så gjorde han det en hel timme. Nu är det kaffe, stund, är det date med Jesus, punkt. Wow, jag minns det. Det här var liksom 14 år sedan. Jag minns det. Nu har jag dejt med Jesus. Min själs älskare. Min läkare, min herde, mitt allt. Jag skulle vilja avsluta med följande ord som kyrkofadern och teologen och biskopen Augustinus har sagt, han levde under 300-talet. Han har sagt följande. Du och Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Gud har skapat oss till sig. Och så länge vi inte har den platsen, så länge den relationen inte finns, så kommer vårt hjärta vara oroligt och oroligt och oroligt. Den kommer springa. Men när vi finner, när vi stannar upp vid Jesu fötter, då kan vårt hjärta finna vila och få ro och få frid. Så bevara det här. Vad är ditt hjärtas tillstånd idag? Känner du dig stressad? Är du trött? Är du sliten? Eller du kanske har precis upptäckt det här och har faktiskt funnit en rytm. Underbart. Bevara den. Bevara den. Säsongen skiftar. Det kanske kommer komma andra säsonger där det är högt tempo igen. Behöver du komma tillbaka till grunderna återigen. Guds närhet. Sittandes vid Jesu fötter. I tystnaden. Lyssna. Stora öron. Stängd mun. Vi har många gånger stora munnar och stängda öron. Tyvärr. Det är mycket snack. Det är mycket prat. Om ingenting egentligen. Inget värde. Ingen kvalitet. Få som lyssnar. Jag tror Gud talar, men lyssnar vi? Och tar vi oss tid att lyssna, Nu har jag dejt med Jesus. Nu går jag undan här. Vi ses om en timme. Det kanske behöver bli så där praktiskt och konkret. Lovsångsteamet. Skulle vilja be för oss. Be för dig. Det här är lika mycket till mig som det är för oss. Det här är något som jag gång på gång har fått komma till i olika säsonger, och även i den säsong jag är i nu där det är lite mer innehåll igen. Okej, nu måste jag skydda den här tiden med Gud. För det är lätt hänt att vi gör mycket för honom, att vi förlorar honom. Och om vi slutar våra ögon så kan vi bara var och en i sitt hjärta göra upp med Herren den här morgonen. Och var ärlig. Och be den helige Ande visa dig var du befinner dig på din vandring just nu. I den här tiden. Dras du åt Marta-tendenser? Behöver du hjälp med att komma till den platsen av frid och vila? Att få sitta som Maria, så har vi vår underbara hjälpare, den helige Ande, som är vår rådgivare, som är vår lärare, som är vår mentor, som uppenbarar sanningen för oss, som leder oss, som ger oss kraft. Vi kan inte ge oss själva, men med den helige Ande är allting möjligt. Han ger oss kraft ifrån himmelen och uppenbarar vad det är som du behöver fatta för beslut, vad det är som behöver dö, så att säga, vad det är. Så jag ber i Jesu namn, Fader i himmelen, för ditt ord som har gått ut den här morgonen, för var och en som är här, var och en som är hemma, varje person som har hört, ber att det skulle få landa i god jord och utföra ditt goda verk. Jag talar ut frihet genom det här ordet. Frid, din shalom, genom det här ordet. Det som är nödvändigt, det som är mest väsentligt, Herre, att komma tillbaka till den platsen. Skala av, Herre, gör om och gör nytt. Vad är det som behöver läggas om? Tack för nya perspektiv idag. Tack för nya beslut som fattas idag. Och jag ber, helig Ande, om ditt sigill, ditt stämpel, din bekräftelse, din välsignelse över varje person i de besluten. Ge dem nåd, ge dem kraft att gå på den vägen som du visar. Att slutföra, fullfölja, fullborda, Herre. Och jag tackar dig Gud för att när de gör det så ger du dem de drömmar som är födda av dig. Du ger dem dina ambitioner. Du visar dem vad det är du har för dem. Hjälp oss, Herre, som folk att alltid komma tillbaka till dig, att ha dig levandes, så att säga. Att inte glömma dig, inte tappa dig på vägen, Herre. För utan dig är vi förlorade, Herre. Utan dig förmår vi ingenting. Så fyll oss idag, helige Ande. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Vi lovsjunger tillsammans. Kan vi ställa oss upp och prisa Herren, tillbe Herren, ära Herren.